Vilseledd. Eva Sankt Clair-deckare av Helena Sigander. Inläst av Hanna K. Schmitz för Saga. Kapitel 1. Det var stanken från lägenheten som alarmerade grannarna. Tung och kvalmig hade den växt ut i trapphallen i flerfamiljshuset och gjort sig så märkbar att de boende hade börjat diskutera om det inte var på tiden att göra något åt snusket. Polis tillkallades när lukten bokstavligen satt i väggarna. De två uniformerade polismännen som fått anropet stod och andades in skiten genom brevlådan tills låsmeden kom. En kar med oproportionellt långa armar och en osynlig sigg i mungipan. Det hördes ett knakande mekaniskt ljud. Dörren gick upp. Låsmeden drog hörbart in andan där en cigarett inte fanns. Han prasslade fram ett papper ur bröstfickan på snickarbyxorna och pekade var underskriften skulle stå. Den polismannen som hade ett nedhasat ögonlock skrev under. Låsmeden gjorde en gest som om han var på väg att spy. Mötte polismannens halva blick, vände på klacken och gick. De två polismännen trevade sig in i den mörka hallen. Fastän de känt liklukten kunde de inte hålla tillbaka rop av avsky. Det söta, äckliga fick det att vända sig i magarna. Fy fan, för att ligga och ruttna. Nej, det vill man inte. Två Gucci-resväskor stod på golvet. Den polismannen som var kraftig och hade en astmatisk andning lyfte upp dem. Väskorna var packade. Med blå penna var namnet Agneta Stare och lägenhetens adress präntad på lappar runt väskhandtagen. Polismännen utbytte blickar. Enligt kollningen var Agneta Stare folkbokförd i lägenheten. De hade försökt nå henne men inte fått tag i henne. Var det hon som inte kommit iväg? Eller någon annan? Det var en välplanerad två rum och kök vid Vällingbyplan. En balkong vette mot en höstgulnande plantering med träd med hängande svartbruna grenar, blanka och väta. Krukväxterna i vardagsrummet var gröna och inget fel på. De var kopplade till en automatisk bevattningsanordning. Det var en sådan grej som tillät ägaren att lämna dem i ungefär en månad. Maten på det festligt dukade bordet var däremot mögligt och spred en unken rutten lukt. Fast den klibbiga liklukten kom inte från det. Det var en kvinna. Hon var naken och illa behandlad. Det kunde poliserna avgöra från tröskeln till sovrummet. Hon var uppvräkt mot ena sängkanten, bortslängd som en sopa. Kontrasten till den i övrigt prydliga lägenheten med möblerna i symmetrisk ordning och arrangemangen på matbordet förstärkte intrycket av kaos och våld i sovrummet. Det värsta var blodet. Kladdet på kvinnan och de mörka fläckarna som stelnat på sängkarmen och madrassen. Polismännen kunde inte sätta ord på lidandet. Så här ser det ut när tjejen har storstädning hemma, sa polismannen med ögat som inte helt var med. Han sträckte på hakan och nacken och kollade runt. Inte en penal på rätt plats. Storstädning? Glöm det, Steffe. Vänta tills du får en partner. Lakan och örngott fattades. Sängbordet och sänglampan var rubbade ur läge. Mycket blod. Hon har fått sin omgång, det är tydligt. Kroppen hade märken av slag och troligen sparkar. Det kunde ha börjat med några örfilar, tänkte de. Sedan knytnävsslag i magen. Vid örat fanns en utgjutning. Obduktionen skulle ge svar. Den skulle också avslöja den egentliga dödsorsaken. Men hon var död och hade varit det under en tid. De två polismännen kunde endast gissa hur länge. De cirkulerade försiktigt runt sängen, i plastöverdrag på skorna och med latexhandskar på händerna. Liket var utplattat i huden, färglöst, närmast grönt. Pupillernas olika storlekar gav den döda ett vilt utseende. De uppspärrade ögonlocken som kunde vara ett tecken på hastig död, tillsammans med den nedfallna underkäken och ansiktets mörka likfläckar, målade upp en skrämmande bild av skrik och fasa. Vi kan inget göra här, sa Steffe.